Varmt välkomna ska ni vara till Postnords internpoddserie ABC Leadership by GLT. Vi har förmånen, jag Angela Nylén och min kollega
Teresa Cornelia Lopez,
att få prata lite närmare om just ledarskap och kultur med koncernledningen på Postnord.
Ja, och det här ser vi ju verkligen fram emot. Och nu har vi ju en ny gäst här med oss i studion.
Ja, vi kanske bara ska se kort vilka vi är.
Ja, det kanske man också tycker är intressant.
Ja, bara för att veta.
Ja, vi jobbar ju som kulturutvecklare och vi brinner ju väldigt mycket för det här med arbetsglädje. Och vi blev ju väldigt glada när vi såg att på Postnord är ju arbetsglädje ert mål och fokus också. Så att vi har blivit inbjudna här att få samtala mer kring just de här sakerna som vi arbetar med varje dag egentligen. Och det är just företagskultur.
Och nu är vi nyfikna på att höra vem vi har framför oss. Varsågod och presentera dig.
Stort tack. Tack för att jag får komma hit. Jag heter Mattias Krymmel och är vd för Postnord Sverige sedan årsskiftet här.
Vad spännande. Och vi pratade ju lite grann innan här, för vi är alltid lite nyfikna. Och du berättade att du har en ganska lång historik tillbaka med Postnord. Vill du bara dra lite kort? När började du från första början?
Ja, men absolut. Jag började i maj 2000 på ett dotterbolag som hette Postnet på den tiden. Som höll på väldigt mycket med de e-tjänster som vi då hade som produktchef. Och sen har jag egentligen gått igenom hela koncernen, allt ifrån då marknadssidan, IT, var ansvarig för IT-outsourcingen under ett antal år. Hoppade på sälj och var säljchef. Initialt sålde vi paket och pall i Västsverige och sen fick jag förmånen att bli ansvarig för hela säljet på logistiksidan. Och sen vid sammanslagningen här 2014 någon gång så fick jag förmånen att bli ansvarig för hela försäljning i Postnord Sverige. Sen Ann-Marie kom in som vd 2018 i Postnord Sverige, så fick jag frågan där om jag ville ta över ansvaret för produktion. Och sen har jag kört då produktion från 2018 till årsskiftet här då, när jag klev på som vd för Postnord Sverige. Så att, det är ett fantastiskt företag. Jag känner mig stolt att få bära den här kulturen genom så många år.
Ja, och det, jag tycker det är så fantastiskt också att höra att det finns sådana fantastiskt många möjligheter. Nu är ni också en av Nordens absolut största arbetsgivare. Så det kanske inte är konstigt. Men det är inte alltid, det är inte givet att det ska vara att man kan göra den typen av resa som du ändå har gjort inom det här företaget.
Nej, och jag tycker att ut det perspektivet så är det ett väldigt fantastiskt företag att kunna göra. Och det är klart, stora företag generellt erbjuder ju mer möjligheter. Men det är ju både att det har skapats förutsättningar och möjligheter och att jag också haft ett intresse av att göra en vidare karriär i bolaget. Och en karriär vill jag också vara väldigt, väldigt tydlig med. Det handlar inte bara om att man ska ta nästa chefsnivå eller nästa högre liksom steg, utan det kan ju också vara att man fördjupar sig eller kliver på ett uppdrag i sidoorganisationen som man kanske inte har varit i. Jag har ändå haft förmånen att få vara i både IT, marknadssidan, försäljning och produktion och nu få förmånen att ta ansvar för helheten.
Om du skulle prata om just det, du måste ju också finnas förutom det, din utveckling då, personlig utveckling. Vad är det med Postnord om man tänker kring kulturen? Vad är det som har gjort att du ändå har valt att vara kvar?
Det är väl ett par saker som jag tycker är för mig väldigt, väldigt viktigt. Jag har ju tidigare innan jag jobbade i Posten och sedermera Postnord varit officer. Och för mig så har det varit otroligt viktigt att få göra skillnad. Att få vara en del i ett större sammanhang. Och ur det perspektivet, Försvarsmakten handlar ju om att värna om Sveriges frihet i händelse av både fred och ofred. Sen i Postnord så har vi ju som samhällsbärare ett jätteviktigt ansvar att säkerställa liksom att samhällsservicen fungerar överallt i hela Sverige. Vi fyller ett viktigt syfte. Och sen så det är ju liksom de yttre delarna. Och tittar man på de inre delarna så är Postnord är ett väldigt varmt företag. Väldigt välkomnande företag och har en genuin glädje av varandra. Och det är liksom den positiva sidan. Och det har ju varit också en väldigt, väldigt stark bidragande orsak till att man är kvar. Det är väldigt lätt att trivas i Postnord.
Hur var det, om vi tänker tillbaka till när du var liten, var det självklart att du skulle hamna i en sån här position?
Nej, inte alls. Alltså när jag var så där 6-7 år så ville jag ju bli astronaut. Och sen så liksom fick man ett brutalt uppvaknande att vi hade ju inga sådana saker alls i Sverige. Sen fick jag lära mig någonstans i tonåren. Jo, men det fanns något uppe i Kiruna S-range någonting. Men där var det inga människor som sköts upp. Så den drömmen krossades ju ganska fort. Sen ville jag ju bli stridspilot. Och det funkade ju alldeles utmärkt till dess att jag blev över 1,78. för då blir man ju för lång för att vara pilot.
Det har jag inte ens tänkt på, att man kan bli för lång.
Ja,
för
jag är ju 1,92. Mm. Och sen tänkte jag, vad bra, då ska jag bli helikopterpilot, för det ska man ju inte skjutas ut i alla fall. Så jag gjorde en massa tester där, och sen hade jag tyvärr inte det som krävdes. Utan då hade jag precis hoppat på den militära karriären också då, efter lumpen. Sen har jag liksom älskat att jobba med människor och chefs- och ledarskap, och på den vägen var det sen. Mm.
Det är fantastiskt att höra hur ens liv kan föra en på oanade vägar, att det ena leder till det andra och så vidare. Du kom in precis, nu nämnde du det här med ledarskap. Mm. Ni pratar ju om det här med att ni har ABC Leadership. Kan du inte berätta lite mer om hur du försöker liksom leva det här i vardagen?
Alltså, det handlar ju så mycket om att, jag brukar säga så här väldigt mycket, att det är tre delar för mig som är otroligt viktigt som chef och ledare. Det ena är att jobba med det vi kallar för situationsanpassat ledarskap, det vill säga att se vad den du ska verka med och jobba med befinner sig ur ett kompetensperspektiv, ur ett färdighetsperspektiv, och att du har förmågan att kunna anpassa dig till personen eller för den delen gruppens mognad. Och att hela tiden i en given situation, det är en jätteutmaning att ha rätt typ av ledarskap. Är du ny på jobb, ja, men då behöver du lite mer handfast styrning och ledning. Pratar vi liksom Bosse på Åsta terminalen som är 64 år, kan allt, då är det liksom bara Bosse, spring liksom. Och sen kan man säga möjligtvis lite mer vänster eller höger. Sen har du det här med det kommunikativa ledarskapet. Att säkerställa att jag med egna ord kan förklara vad är koncernens strategi, och att är jag första linjens chef, att jag med egna ord kan förklara vad är det Mattias säger. Inte repetera exakt allt det, men kunna vara kommunikativ, att kunna stå inför 30-40 medarbetare som kanske inte alls tror på det vi ska göra, och det är en tuff förändring. Kunna förklara det så att man hittar liksom, men det här är syftet, det här är varför vi ska göra det. Och sen har vi det konsekvensbaserade ledarskapet som också för mig är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det handlar ju om att allting måste få en konsekvens. Har du gjort någonting bra, då ska du ge kudos, då ska du ge beröm. Se personen i stunden, se gruppen i stunden, även om det kanske bara är det lilla, men det var tre saker som gick dåligt idag, men det här gick bra, men ge då beröm. Synliggör dina medarbetare, höj dem så. Och samtidigt, är det någonting som inte har gått bra, men då ska man ge korrigerande feedback. Ja, men det här var inte så bra, vad hände, vad lärde vi oss och vad gör vi annorlunda till imorgon, så att vi hela tiden utvecklas och blir bättre. Sen kan vi väva in det här snyggt och prydligt i ABC-ledarskapet med att vara accountable. Och det handlar ju väldigt mycket om, och det är väl en sak då, kanske den kultursidan som inte har varit så positiv i PostNord, där det har varit väldigt mycket någon och man. Och för mig så handlar, jag jobbar hela tiden med att ta ett absolut ägarskap. Det vill säga, det är jag som ansvarar för och det är vi som gemensamt ansvarar för. Någon finns inte, man finns inte, utan det är jag och det är vi. Så för mig handlar det väldigt mycket om att liksom, säg vad du ska göra och gör det du säger. Och har du problem att göra det du säger, men kom då tillbaka så ska jag hjälpa dig att antingen prioritera eller selektera, och så får vi ett resonemang kring det. Men när det blir någon och man, då tar man inte ägarskap. Och tar man inte ägarskap, då kommer vi inte lyckas. För då drabbas våra kunder, våra mottagare varje dag. Och sen handlar det naturligtvis på Brave, så är det ju väldigt mycket det här att vara modig. Jag blev väldigt hårt rillad i försvarsmaktstiden av våra överstar och generaler i vissa fall också, som man pratar om. Ditt uppdrag är att utmana mig till dess att jag har fattat mitt beslut. När beslutet sen är fattat, då exekverar vi, då gör vi. Och så vill jag ju också att vi ska jobba. Det vill säga, säg inte bara ja för att du vill vara snäll mot mig, utan utmana mig i hur vi vill driva, leda och utveckla verksamheten. För att det är ju tillsammans vi är starka. Jag kommer aldrig kunna tänka alla kloka tankar själv, utan det är vi tillsammans. Och våga utmana, våga säga din mening, även när du tycker det här är helt fel. Och då liksom, ja, men jättebra, jag kan liksom respektera att du har den åsikten, men så kanske vi tar något annat beslut, eller så lyssna och så förändrar vi. Så att våga utmana det som inte är värdeskapande. Våga utmana på ett positivt sätt naturligtvis. Och sen någonstans att vi är committed, att vi jobbar allihopa mot samma mål, att jag är engagerad, att jag kan inspirera vidare och så vidare. Så att alla de här sakerna samverkar. Otroligt lätt i en poddstudio att stå och prata om det. Men sjukt svårt att verkligen jobba med det på daglig bas.
Jag tycker att det är så... Det jag blir glad när jag hör dig prata nu också, det är att jag hör på dig också att i ditt ledarskap så är det, liksom, du, det är tydligt att du har förväntningar, men det är också tydligt att du förväntar dig någonting tillbaka. Så det är liksom lite så här, vi brukar prata om tillit väldigt mycket. Ja, tillitsfrämjande kultur och sådär. Och tillit är ju ett palindrom, vilket betyder att man kan se det liksom, beroende på hur du stavar det, så är det alltid tillit, bakifrån eller framifrån. Och det här förutsätter ju då att det finns en tillit. Du har en tillit till dina medarbetare och hoppas att du får en tillit tillbaka. För då kan man, det är då saker händer. Så det är väldigt intressant att höra dig liksom förklara hur du ser på saker och ting. Att kunna utmana dig och så vidare.
Jag kan ta en liten parallell. Min dotter Sonja, och någonstans där så vi hade ett resonemang vid ett tillfälle. Så säger hon, pappa, varför ska du alltid slänga mig i den djupa änden på poolen? Och liksom, ja men vad menar du? Ja men alltså liksom, du sätter mig i en situation emellanåt där jag känner att jag klarar inte av det. Jag skulle ju aldrig sätta dig i en situation där jag inte själv tror att du skulle klara av det. Men genom att hela tiden göra dig lite obekväm i olika situationer för att utveckla dig i att ta mer ansvar eller att det här kommer du klara av att göra själv, så utvecklas du. Sen finns jag ju fortfarande där. Jag ser om du inte skulle kunna simma, då kommer jag hjälpa dig upp. Men det är också det att konstant befinna sig i den här gröngula zonen gör ju att den gröna zonen alltid blir lite större och vi hela tiden utvecklas. Och det är lite så jag hela tiden vill driva mitt sätt att jobba med både liksom medarbetare och kollegor.
Det brukar ju vara så att det oftast när det är lite jobbigt som vi upplever, som vi har någon form av utveckling, för annars så känner vi inte så mycket, annars är vi på en platå liksom, och ändras inte. Men jag tycker det är jätteintressant det här när du pratade om accountability. Jag vill liksom backa bandet lite, för innan pratade du om vikten av mod och sen så att ta ansvar, och det är ju på något sätt ett mod i det i sig också. Mm. Och jag tycker det är kul att du lyfter det med man och någon. Jag hörde, jag har en lärare för massa år sedan som sa något så här, som alltid tjatar om det där, man blir ju tokig. Men så fort någon sa något klokt så sa hon alltid så här, jag tycker det är jätteintressant, men jag undrar, vem är den här mannen du pratar om? Och det tycker jag är så klockrent, för att jag tycker det borde liksom språket generellt, vi tar inte ägandeskap, genom att säga man så håller man sig lite på avstånd. Mm. Så jag tror liksom för allas liksom hela integritet och liksom växa som människa, så tror jag det är viktigt att börja prata lite mer. Jag tycker, stå för vad du tycker och liksom ta ägandeskap. Så jag älskar att du tog upp det, jag var tvungen att flika in det. Ja. Vem är den där mannen du pratar om? Eller vem är någon liksom? Mm.
Jag tänker, när det gäller också ledarskap, har du själv haft någon sån här förebild? Någon som du har känt, det här, den personen, eller kanske personer som du har liksom försökt att efterleva?
Ja, men det är väl ett par olika förebilder. Det har funnits ett par officerare tidigt som var brutalt raka och hårda, men som hade ett väldigt, väldigt gott ledarskap och som hade förmågan att kunna se dig i stunden. Och jag menar, någonstans där... Det här är ju någonting man tränas i under lång tid naturligtvis. Men när jag var 18-20 år så vet jag liksom första utvecklingssamtalet jag hade med liksom min major. Mattias, du har begränsade samarbetsmöjligheter och förmågor. Liksom bara, va? Vadå? Det är jättejobbigt att höra det. Liksom så här. Vad beror det på? Liksom, och så fick man göra lite soul searching. Aha, okej. Okay. Men vad får jag då för verktyg? För det är ju det handlar om någonstans. Att kunna ge dig verktygen att utvecklas. Att kunna se dig i stunden och säga, men du har potential. Men vi behöver slipa dig. Vi behöver utveckla dig. Och liksom att kunna vara ett föredöme. Och då kommer jag in på något annat som också är, ni har ju säkert hört de här maktdoktrinerna. Management by fear, management by walking around, och sen har vi management by lead by example, eller föredömesmakt. Och det som den här majoren då hade, det var liksom, det var ett föredöme. Han ställer inte högre krav på sig själv än vad han gör på andra. Och han lever så som han lär. Och genom att göra det så signalerar du ytterst som ett fyrtorn, som en beacon liksom till hela din organisation, att titta på mig. Liksom, det är lite grann som Baloo ungefär. Jag ska lära dig allt jag kan. Så han har ju varit ett extremt gott föredöme vad gäller just chefs- och ledarskapsutvecklingen. Så det är väl nog den som sticker ut liksom starkast skulle jag säga.
Vi har ju jobbat med företagskultur ganska många år och kan säga det vanligaste till att man inte lyckas få värderingar eller kultur, ens vision att leva i kulturen, det är just att man inte lever som man lär. Mm. Det är liksom, absolut skulle jag säga, vanligaste misstaget. Oftast är man inte ens medveten om det.
Så att... Och grejen är ju att våra medarbetare och underställda chefer, de gör ju inte vad vi säger, de gör ju vad vi gör. Ja, men varför ska jag lyssna på dig? Du verkar ju inte själv tro på det här, eller du gör ju något annat, ser jag ju nu.
Anila, du brukar ju säga så himla bra.
Vad tänkte du på?
Jo, men det här med att just att, att man kan likna det med barn. Mm. Att just det här att barnen, precis som du är inne på, att de gör inte vad du säger att de ska göra. Om de ser dig göra någonting annat som min dotter kan vara på mig ibland. Mamma, nu gör du någonting som du har sagt att inte jag får göra. Okej. Okay. Så det är så viktigt.
Ja, men precis. Pratar man work-life balance som chef och sitter och jobbar till klockan 23, så är det väldigt svårt för medarbetare att känna att de kan gå hem i rimlig tid. Så att det där, men det kanske inte är det som är det viktiga, men de värderingar man har som är viktiga, och, de måste man stå fast
i. Ja, eller hur? Och då gäller det ju att vara tydlig. Jag menar, jag och Emma, vår kommunikationschef i Sverige, vi brukar liksom skoja att vi har liksom två helt olika dygnsrytmer. Jag är ju sjukt morgonpigg. Alltså 04.20, då liksom ringer klockan och så går jag upp. Vilket gör att jag kan sitta och stansa mejl liksom 04.30. Medan Emma kan sitta och stansa mejl framåt 11.30 på kvällen. Men vi har olika dygnsrytmer och det ska man ha respekt. Det viktigaste är att vi pratar om det. Vilka förväntningar har vi? Och jag har ju varit jättetydlig liksom, i alla mina jobb jag haft. Att jag förväntar mig inte, liksom, bara för att det passar mig just nu att jobba, så förväntar inte jag mig att du ska sitta och jobba själv i den tiden. Vi har olika livssituationer och olika faser i livet. Utifrån det självklart så behöver vi anpassa oss.
Och där kommer ju tilliten in igen. Mm. För har man tillit till varandra, då har man också den kommunikationen och förstår att vi alla är olika. Ja. Vi har ju sett, och vi har jobbat med Sveriges största, eller världens största arbetsplatsstudie, och där visar det just det, hur viktigt det är att kunna vara en individ. Mm. Att alla är inte stöpta i samma format, och därför är det viktigt att kunna ha en dialog. Vad behöver du också för att det ska bli bra?
Nej, helt rätt. Mm.
Om vi pratar med det här med wanted culture då, som ni jobbar mycket med. Några saker är ju det här att just främja den här pålitligheten och sen även hållbarheten. Hur tänker du där för att liksom få fram det? Vi pratade lite tidigare om det här vikten av vad man möjliggör som arbetsgivare eller som chef och ledare.
Nej, men låt mig börja egentligen utifrån hållbarhetsperspektivet. Och där handlar det ju, och jag brinner verkligen för att återigen skapa förutsättningar för organisationer och våra medarbetare att kunna verka. Och jag har ju sett liksom att vara liksom brevbärare eller vara chaufför eller terminalarbetare, det kan emellanåt vara väldigt tufft. Och då måste vi skapa strukturellt förutsättningar för att man ska kunna gå till jobbet varje dag, jobba mycket, jobba hårt, men också kunna ha roligt i det här. Och framförallt, du ska aldrig behöva lämna jobbet och bli skadad på jobbet. Du ska inte behöva förolyckas på jobbet. Så för mig så är det otroligt viktigt att vi blir hållbara i allt vi gör. Det inbegriper i produktion, i distribution, kundservice, reklamationer, i försäljning eller administration eller vad det än är. Och då behöver vi förstå, vad är det, alltså man pratar ofta pain points, alltså vad är det för liksom områden som skaver? Och utifrån det, vad gör vi? Så bara för att konkretisera det här, det vi har gjort i Sverige nu direkt efter jag blev vd här, det var att vi drog igång ett stort projekt där vi nu gör en genomlysning, vi börjar med produktion och så ser vi, vad är det inom produktion som så att säga brister i hållbarhet? Och utifrån det, vad behöver vi göra? Det kan vara mycket manuella lyft, det kan vara tunga lyft, det kan vara olika ställen där vi riskerar att förolyckas eller skadas eller vad det än månde vara. Och utifrån det här, hur jobbar vi strukturerat med det? Och genom att jag som ytterst ansvarig sänder signalen att hållbarhet är viktigt och också i praktisk handling visar att det är viktigt, då kommer vi få en struktur i organisationen där vi jobbar med de här frågorna. Och vi har klivit ut väldigt hårt nu där jag bland annat nu säger att vi ska bli, på 3 år ska vi bli branschledande vad gäller systematiskt proaktivt arbetsmiljöarbete. Det är den ena delen. Den andra delen är hållbarhet, det handlar ju om miljön. Och jag menar, jag hörde någon studie här för ett par år sedan att vi i Postnord konsumerar lika mycket energi som hela Sverige gör på 2 dagar. Under 1 år. Så då förstår man hur mycket energi vi faktiskt förbrukar i form av el på terminalerna eller diesel i våra lastbilar och så vidare. Så att det är klart att vi har ju en väldigt stor hållbarhetspåverkan utifrån ett miljöperspektiv som vi behöver jobba med. Så att för mig är hållbarhet otroligt viktigt. Vi måste vara hållbara i allt det vi gör. Och vi måste skapa förutsättningar för att både våra kunder och mottagare och våra medarbetare ska kunna bli det då. Tittar man sen på pålitligheten så handlar det ju återigen om att, jag tror jag sa det här förut, säga vad du ska göra och gör det du säger. Och det handlar ju om också att vi ska leverera det vi lovar helt och rent, rätt tid, rätt plats och med ett leende på läpparna. Det är ju så vi kan visa och ge en god service till de vi är här för. Det vill säga att göra vardagen enklare för alla som bor och verkar i Sverige. Så att det är väl en korta liksom definition att vara pålitlig. Säg det vi ska göra och klarar du inte av att leverera på det? Men då kom tillbaka till mig då och säg att Mattias, jag klarar inte av att leverera till på måndag. Jag behöver ytterligare lite tid på mig. Ja, men alla bonör. Mm. Men att jag möter tiden på måndag och du inte har sagt någonting. Mm. Ja, men då är du inte pålitlig. Då behöver vi liksom diskutera vad gör vi då för att vi ska ta oss dit. Så det handlar om, återigen, en god kommunikation för att se till att vi har rätt förutsättningar att kunna göra det vi ska göra. Och det är från det lilla till kundlöftet.
Just det. Apropå det här med hållbarhet, hur gör du själv för att hålla? Det här med jobba och det är ju, ha ett annat liv också utanför jobbet. Det är ju viktigt att ha den här work-life balance. Hur gör du själv?
Ja, men alltså, och här kan man väl säga så här, det gäller att hitta stunder när du kan göra det. Allt ifrån att du sitter på tåget ut till flygplatsen exempelvis, när jag är ledig på helgerna, var ledig. Det är klart att vara liksom chef för produktion eller vd för Postnord Sverige, det är ju inte ett 40 timmars jobb, det tenderar att bli väldigt mycket mer. Men när jag väl är ledig, var ledig. Och det är klart, det är i sig en utmaning när vi har en verksamhet som rullar 24/7 och nästan 365 dagar. Men då måste jag återigen ha en tillit. Vi skapade någonting vi kallar för kontrolltornet, där vi la in allt ansvar för den operationella driften. De jobbar med scheman 24/7. Jag måste ge dem ansvar, mandat och resurser för att kunna göra det. Så att jag kan fokusera på att skapa förutsättningar för organisationen. Så att jag ska inte säga att jag i det fallet är det bästa föredömet. Jag tenderar till att jobba är roligt. Det innebär att det är många timmar som går till jobbet. Men när man väl är ledig, var ledig. Och se till också att balansera arbete och fritid med det du tycker är roligt för att ge dig energi, men också att sköta sin hälsa. Jag vet att corona har gjort att jag åtminstone har fått en liten coronamage på ett par kilo extra här, så det måste man jobba bort. Va? Men det gäller just att kunna balansera det här med att träna fysiskt. Det lär man sig mycket i Försvarsmakten. Hur viktigt det är att röra sig och hålla sig alert för att kunna liksom vara både pigg i huvudet och i kroppen.
Mm. Har du något särskilt när du ska tanka energi så där, det här gör jag liksom, lagar du mat eller vad går du igång på?
Nej, jag lagar mat om jag måste laga mat, men jag finner inte det speciellt roligt. Jag är sjukt nördig på sci-fi. Vilket innebär att jag plöjer varenda sci-fi-rulle som finns. Och jag älskar också strategispel. Vilket får du, alltså då byter du fokus till något helt annat och sen går du all in i det. Och sen så är det naturligtvis mycket tid med familj, nära och kära. Lite svårt i dessa coronatider dock.
Men nu måste du ju då svara på ditt bästa sci-fi-tips. Kommer du inte vidare utan?
Precis.
Ja, alltså det beror ju på vad vi är ute efter här. Alltså jag, just nu så tittar jag på en serie som heter The Expanse, som handlar om hur mänskligheten har börjat att kolonisera Mars och lite asteroider och andra star i solsystemet, och hur då olika konflikter uppstår mellan de olika grupperingarna. Vi är inne på säsong 5 just nu, så att den är just nu top of mind. Sen så har du de här klassikerna, Star Trek, Star Wars, och sen om man tycker om skräck så har du Aliens och några sådana här till.
Ja, Aliens är faktiskt en av mina favoriter också, måste jag säga.
Du tycker om att bli...
Ja, jag vet inte varför. Ja, det är något konstigt med mig där. Men jag tycker att hon är ju så otroligt bra också. Ja. Snacka om en power woman där. Sigourney Weaver. Det är bra filmer.
Mm. Apropå det här med corona och pandemin. Och det har ju förändrat arbetet för många. Distansarbete och sådär. Vad tycker du har varit den största utmaningen med ledarskapet under den här tiden?
Att inte få träffa människor fysiskt. Jag är en people's person. Alltså jag har ju lagt, när jag var chef för produktion exempelvis, jag har någonstans mellan 25-30% av min arbetstid ute på golvet. Åker runt i hela Sverige, träffa medarbetare, kunna missionera om våran transformation, våran liksom resa vi gör, och se folk, höra folk och inspireras och kunna ta med det tillbaka och säga okej, här ser vi att vi har issues, problem, vad gör vi? Det tycker jag har varit faktiskt jobbigt när du inte kan göra det utan har suttit hemma. Att jag är van att vara chef på distans, så det har aldrig varit ett problem. Men däremot är du inte fått träffa andra människor. Det är ju det som för min del liksom får mig att varje måndag morgon bara yes, äntligen får jag gå och jobba.
Ja, oh, härligt att höra.
Om du skulle beskriva Postnord för dina vänner. Alltså för vi brukar prata mycket om så här att för ett företag är det viktigt att också kunna säga, hur vill man att man ska sitta och beskriva på middagsbjudningen? Liksom, hur skulle du beskriva Postnord som arbetsgivare?
Som arbetsgivare så skulle jag, alltså vi är en samhällsbärare. Vi gör skillnad varje dag för liksom Sveriges nästan 11 miljoner medborgare. Bara för att ge några konkreta exempel. Varje dag så har vi en brevbärare som åker över finska gränsen upp 9 mil på finska sidan av Tornelv, stannar bilen där, går ner till Tornelv, går över en repbro och sedan har x antal kilometer till ett par brevlådor. Varje dag eller en gång i veckan så stannar Inlandsbanan direkt efter en bro med något namn som heter sluta på Träsk, och där stoppar vi brev i lådor. Vi betalar och hyr helikopter som flyger en dag i veckan rakt ut i ingenstans och droppar vid ett tillfälle post i en låda långstans långt där ute. Det är det vi gör. Vi är samhällsbärare som ser till att varje dag förmedla brev och paket ut till alla svenska medborgare och alla som bor och verkar i Sverige. Och det är liksom, det är otroligt häftigt att vara med i ett företag och i ett sammanhang där du gör nytta på riktigt. Du gör skillnad. Du har ett större syfte än att bara jobba i ett vanligt bolag.
Så det här är ju så märkbart att det skapar en sån stolthet.
Ja.
Det tycker jag i de samtalen som vi har haft hittills. Alltså det, man känner av den, att man får vara en del av det här.
Sen så är det klart att jag var på för ett par år sedan när jag var handlare, så var det några som stod framför mig i kön och så hörde jag den ena säga till den andra att ja, men nu kommer du över och grilla eller? Nej, jag vet inte, jag kanske gör en Postnord. Och jag bara liksom, what? Ja, vad menar du, säger den andra? Kommer jag så kommer jag. Och det är klart, jag blir ju ledsen när jag hör det. Alltså, det var ju så här när jag liksom bara klev in, hörde du? Men liksom någonstans där, man måste förstå att under ett par år så fick vi väldigt mycket stryk i media. Och det är klart att det här påverkade ju alla som jobbar i bolaget. Och det gick ju så långt så att jag vet ju i produktion, liksom, det var ju flera medarbetare som berättade för mig att liksom, man åkte civila kläder till jobbet och bytte om. Bara för liksom 3, 4, 5, 6 år sedan så åkte man alltid i uniformen till jobbet. Man var stolt över att bära uniformen. Det börjar ju komma tillbaka nu. Vi ser ju hur stoltheten är på väg att vända igen. Och jag åkte ju runt till liksom enormt många platser i Sverige och stod framför 300-400 medarbetare och liksom bara liksom fick höra deras feedback tillbaka. Och det var ju ganska brutalt. De var ju ledsna, de var ju liksom som ett brev på posten. Vad hände med det, Mattias? Varför var inte det viktigt längre? Och då har ju inte vi som chefer och ledare lyckats förmedla den transformationsresan som vi då gav oss in i. Och det är det här som är så otroligt viktigt. Och nu ser vi att stoltheten kommer tillbaka. Nu kan man ju liksom, nej men jag jobbar på Postnord. Och så är det, får man ju alltid veta att när man säger det så får man ju liksom 5 minuter till där man får prata om det här då.
Jag tycker det är så viktigt också att du verkar vara väldigt reflekterande som person. Och också att du kan se de här sakerna och liksom att ja, men den här tuffa perioden som ni ändå gått igenom, du pratar precis om så här, att de kanske inte hade förstått liksom, varför behövde vi göra den här transformationen. För det är så otroligt viktigt att det märker vi också. Simon Sinek pratar ju ofta så här, start with why. Alltså varför ska vi göra det vi gör? Man måste ha en förståelse för saker och ting. Och ibland blir det inte alltid rätt. Men det viktigaste är vad man tar till sig av det och vad man gör av det. Och att det då har, att ni då har, och du har gjort det, liksom den resan och ser idag att stoltheten börjar komma tillbaka, det är ju fantastiskt.
Ja.
Och det måste jag också säga att de kopplingarna som jag har till Postnord, alltså människor som jag känner, är ju otroligt stolta. Det är verkligen mitt intryck. Jag har ju från flera håll, bland annat min pappa, nu har ju han gått i pension, men han jobbar ju på Postnord, årsterminalen, hela sitt liv mer eller mindre, det att de öppnade. Men har även andra bekanta som pratar med stolthet, raka i ryggen, att det är nästan som att jag upplever som att det har blivit ett mer sammansvetsat team. Att när det har blåst där ute, att det liksom har blivit så här, men vi har varandra och vi tror på det här.
Jag har precis samma upplevelse. Jag har vänner som har en vän som har jobbat sen, tror jag, första jobbet. Liksom, och jobbar fortfarande idag på Snort kvar. Liksom. Och han har gjort något, men alltid liksom känt, nej, det är här jag är hemma. Så att det är precis den upplevelsen jag får också, att det finns en stolthet. Och så, vi har ju hört här i berätta historier också omkring möjligheter som det bjuds ett bolag. Man faktiskt kan jobba, om man har den önskan, faktiskt hela sitt liv inom bolaget och göra olika fördjupningar, utvecklingar av sin liksom, kompetens, både om det gäller att man vill klättra uppåt men också åt sidan. Så att
sen tror jag någonstans att här behöver vi också som bolag konstant utvecklas. Jag menar, jag är född liksom 1970 och då var det väldigt vanligt att man började på ett jobb och så jobbade man hela livet på det jobbet. Så ser det ju inte ut idag. Vi lever i gigekonomin där alltså vi behöver ju också attrahera och bli attraktiva som arbetsgivare för att kunna attrahera rätt medarbetare över tid. Där inte längre viljan finns att jobba hela sitt liv i ett och samma bolag. Det är klart, det finns alltid några, men vi ser ju det generellt. Jag vill jobba här nu medan jag studerar och jobba extra i 5 år eller vad nu månad. Sen vill jag bli läkare eller jag vill bli kirurg eller jag vill bli liksom vad det månne vara. Och det är ju det som är så kul, att du har ju möjligheten att kunna jobba del av tid eller hel tid under ett antal år, men även utvecklas vidare om du vill det.
Mm. Apropå det, man tittar framåt, så vi ska rudda av lite här, men jag tycker det ska vara intressant att höra din reflektion kring framtiden, hur ni ska lyckas bli eller förbli en attraktiv arbetsgivare även liksom fram. Vad tror du ni behöver fokusera på som företag?
Ja, men det är väl ett par olika delar. Det första är ju, och det viktigaste, det är ju liksom att vårt syfte. Och tydliggöra liksom, vi är en samhällsbärare, vi kommer att vara en samhällsbärare över tid. Även att naturligtvis brevet kommer att fortsätta och digitaliseras över tid, så fortsätter ju den andra verksamheten med paketsidan att öka. Och det handlar ju om att skapa förutsättningar. Att säkerställa att både liksom att det är merit att ha jobbat på vårt bolag. Vi ska ha, alltså våra medarbetare förtjänar de bästa cheferna och ledarna. Och det är ju mitt yttersta ansvar att säkerställa att vi har det. De bästa cheferna och ledarna för att kunna skapa förutsättningar. Planera, leda, styra och följa upp vår verksamhet. Och också sen att vi är kommunikativa, att vi kan liksom förklara. Och det är klart att åker jag ut och liksom utstrålar liksom trygghet och jag utstrålar liksom energi och liksom jag tror på det här. Men Mattias verkar tro på det här, det här är kul och så vidare. Vi behöver ut i skolorna. Vi behöver ut i högskolor och universitet och liksom prata om vilka är vi och varför vill vi. Och det är ju roligt att se nu i universumsmätningen att vi faktiskt nu börjar stiga igen. Vi tappar ju väldigt mycket. Sen behöver vi hitta formerna för hur vi ska göra det här naturligtvis. Men employer brand är ju jätteviktigt. Men det viktigaste budskapet egentligen, har du jobbat på Postnord ska ju det vara merit. Och det ska du kunna ha med dig till ditt nästa jobb. Och vi vill ju även kunna återrekrytera, och det har vi börjat göra nu. Sådana som har lämnat Postnord som kommer tillbaka. Därför att, gräset var inte grönare på andra sidan. Eller nu har jag fått ytterligare spännande kompetens och erfarenheter. Och nu kan vi fortsätta göra, ha nytta av det här i bolaget då. Så att Postnord är den enskilt bästa arbetsplatsen i Sverige att vara framöver. Så är det.
Har du några avslutande ord till de som lyssnar?
Ja, men jag skulle vilja be alla reflektera en stund över de 3 senaste åren som vi har haft. Och den enorma resa. Det har varit mycket hårt arbete att ta oss tillbaka. Men jag vill verkligen rikta från botten av mitt hjärta ett stort tack till alla er som lyssnar och alla medarbetare på Snor. För utan er och det engagemanget och den kämparviljan som finns där ute, så hade vi inte lyckats att nå de extremt fina resultaten som vi har gjort. Så att passa på nu, stanna upp, sträck på er, njut, var stolta. Det är ni som gör skillnad varje dag. Stort tack.
Härligt att höra.
Ja, verkligen. Ja, de fina orden får ju helt enkelt avsluta, tycker jag, det här trevliga samtalet vi har haft. Och tack till alla som har lyssnat, får vi säga. Och fortsätt gärna följa den här poddserien, för det kommer komma flera samtal. Så hörs vi igen helt enkelt.
Ja.
Ha det gott.
Tack.
Tack.